Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Han där, han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det var lite drygt en vecka sedan du och jag hördes, Fabian. Men våra lyssnare har ju tagit del av våra ljuva stämmor i två stycken nostalgiavsnitt här den senaste veckan. Två avsnitt som vi spelade in när vi hade landslagsuppehåll förra året. Ett med Rami Shaaban från säsongen 03-04 då, Invincible-säsongen. Och sen då säsongen 06-07. Och även du, Fabian, har varit in och lyssnat på det här.
Ja, men jag var tvungen att lyssna hur det skulle funka i podd eftersom vi spelade in det här i bildformat. Men det var kul att gå längs minnenas allé en gång till. Och framförallt, det var ju såklart mäktigt att sitta i en studio med Rami Shaaban och höra honom berätta om den här med de här stora spelarna i Arsenal och den här speciella säsongen för dem. Men även såklart för egen del att få prata om 06-07-säsongen som är verkligen en personlig favorit för mig. Och jag måste säga, det funkade väldigt bra i poddform och jag ändå fått lite glada tillrop på Twitter. Så det är kul att det funkade och att ni uppskattade segmenten.
Ja, men precis. Det har tillkommit ganska många lyssnare sen vi släppte den här podden fri. Den där sändes ju bakom Dobbtvs stängda dörrar då. Men nu är den fri för er alla att ta del av. Så gå in och lyssna där om ni har missat då våra nostalgiavsnitt. Men nu ska vi prata nutid. Vi har precis avslutat ett landslagsuppehåll. Premier League-fotbollen drar ju igång på lördag och det är ju startskottet på en extremt intensiv period här nu. Det ska ju spelas otroligt många matcher nu fram till VM som drar igång i mitten på november. Och det är ju en otrolig helg som stundar här med två derbyn.
Ja, vi pratade upp North London Derby och nästan glömde bort att det var ett Manchester Derby också. Det känns som att det har kommit lite i skymundan för de här jävla Arsenal-supporterna. De hörs och syns och det är mycket fokus på dem, men det är två ruggiga matcher och det är även, vi kommer komma in på det, men det är även Liverpool och Chelsea som spelar två intressanta matcher och det är väl kanske de lagen som man söker mest svar av och inte riktigt vet vart de står. Så vi ska försöka prata upp de matcherna också och försöka ge oss på att analysera vart vi tror att de står efter uppehållet.
Ja, men de lagen också som du nämner här på slutet, Chelsea och Liverpool, de har inte spelat Premier League-fotboll på väldigt länge då, med tanke på drottningens bortgång där. Så att det blir kul att se dem in action. Och det här är ju två lag som verkligen behöver börja rada upp tre poängar här nu så att de inte tappar allt för mycket. Jag tror inte man tittar allt för mycket. Nu leder ju inte City-tabellen, men jag tror liksom inte man pratar ligatitel, utan först och främst gäller det väl att ta rygg på topp 4-platsen här och inte tappa för mycket mark. Sen får vi se då vad ligan tar vägen efter VM. Det är ju en märklig säsong som väntar och vi får se hur klubbarna reagerar på det. Men innan vi pratar Premier League då, så tycker jag ändå att vi ska fokusera lite på England och deras landslag då, som har spelat två matcher i Nations League. I och med att vi pratade upp Nations League förra veckan, gick igenom truppen, så ska vi väl även ta ner de här två matcherna. Kanske inte prata så mycket om själva matcherna, utan prata upp England lite inför VM och vilka svar vi fick och vilka frågetecken som finns framöver. Det var ju framförallt en en riktig holmgång här mot Tyskland på Wembley i måndags. Och det var ju även Englands genrep, för det kommer inte spelas någon match, utan nästa match för England, det är ju Iran på Khalifa International Stadium i Doha, Qatar, den 21 november. Så det där var ju Englands genrep. Och då börjar jag bara skicka ut frågan, hur många av de spelarna som startade tror du i måndags kommer att starta en premiär om det inte dyker upp några skador?
Alltså det är så fruktansvärt svårt att analysera Gareth Southgates England, och han har sina uppenbara favoriter, och det känns lite som att vad de än gör så spelar ingen roll, för de kommer starta. Men känslan är väl att Nick Pope inte förstärkte sina aktier. Vi vet att Jordan Pickford är en väldigt Southgate favorit trots att han inte har varit jättebra i Everton genom åren, men Nick Popes agerande på 3-3 målet, det stärker inte hans aktier. Och jag tycker Southgate visade att det var Nick Pope som det var hans plats att ta, eftersom han spelar honom före Rams till exempelvis. Annars jag orkar fan inte mer, så jag bollar över ordet till dig gällande Harry Maguire, men man, vad fan, man hade glömt hur dålig han är.
Ja, men kritiken mot Harry Maguire, den har ju faktiskt varit ganska lugn här i inledningen på säsongen. Men det har ju inte att göra med att han har varit bra, utan framförallt för att Ten Hag har valt att peta honom. Men du nämnde att Pickford är en Southgate-favorit. Det är ju även Harry Maguire, och ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det är ju en två svaga insatser på nytt. Jag tycker väl att han står för en ganska godkänd insats i matchen mot Tyskland fram till den här straffen då, som är ju det är otroligt svagt agerande. Och som alltid när Harry Maguire gör misstag så ser det värre ut än vad det är, för att han är så kantig i sitt i sitt sätt att spela. Han är ju en tung fysisk mittback som rör sig på ett väldigt märkligt sätt, och här är han ju helt upp och cyklar, och det är helt sjukt att domaren missar den här straffen till att börja med. Men där var det ju ingen snack om saken när han gick ut och tittade på var bilderna som kom upp, och man såg ju på Harry Maguire att han visste ju när domaren sprang ut för att kolla det här att det är kört för min del. Och sen, alltså, det andra misstaget han gör, det är nästan, alltså det är ju ett misstag, men det är så typiskt att det ska hända med Harry Maguire igen, att han tappar boll så högt uppe på offensiv planhalva. Och det där är ju någonting som Harry Maguire är ganska bra på. Han, återigen, så ser han ju kant ut, men han sticker väl iväg på de här offensiva räderna, så brukar han vara ganska svår att ta bollen av, och han brukar kunna ställa till en del oreda i motståndarens försvar, och han är ju på väg att göra det här, men han tappar boll strax utanför straffområdet, och självklart då så blir ju England understraffad av det här, så att han lämnar ju den här matchen med två misstag. Nu är det ju som så att hade England nu, han klarar sig ändå undan den absolut värsta kritiken, eftersom England på ett mirakulöst sätt ändå hämtar upp 0-2 till 3-2, som visserligen sen blir 3-3, men då är ju Nick Pope som står för en blunder. Så att, det handlade ju om väldigt mycket annat än just Harry Maguire, men det är väl klart att det här är ju någonting som kan stå Gareth Southgate väldigt dyrt i VM som kommer här nu. Jag tror inte att han kommer att peta Maguire, utan han har ju liksom bestämt sin väg här nu. Och att då göra en rokad i en premiär när vi inte kommer ha något, han kan ju inte testa någon annan mittback innan det hela drar igång. Och då tar jag för givet att Southgate spelar Maguire.
Det som är så svårt, alltså så här, vi pratar ofta i svensk landslagsfotboll kanske extra mycket just nu, att det är problematiskt att vi har spelare som Augustinsson, Robin Olsson, Vigge som inte spelar fotboll, som inte platsar, att man ska gå mer på form och hitta ett sätt att få in dem i laget. Och Southgate är väl snarare ett snäpp upp kontra Janne där, för vi ser ju Manchester United har tagit 4 raka vinster och sett ut som ett helt lag, både mentalitetsmässigt men även kvalitativt, när de har petat Luke Shaw och Harry Maguire som startar på den här vänsterkanten i backlinjen för England i den här matchen mot Tyskland. Men man har, alltså här, vi ska inte gå till Trent, att han är utanför truppen, det är helt sinnessjukt, men vi behöver inte gå dit. Men när vi har en mittback i Tomori som gör det bra ut och vecka ut och vecka in i Milan, ett Milan som vann Scudetton förra året och som hyllas unison som en av Serie A:s bästa mittbackar, att han sätts på läktaren den här matchen. Jag kollar inte Milans alla matcher absolut, men jag tycker att på något sätt att att har man en sån kvalitativ mittback med fysiken, med snabbheten, hitta en plats till honom. I alla fall som en truppspelare för Eric Dier. Han har testats, han är inte tillräckligt bra. Harry Maguire är inte tillräckligt bra. Så att man inte hittar ett sätt att få in honom i laget. Samma sak med Trent. Alltså, den är väl mer okej när man har Reece James, Kyle Walker och Trippier på samma position. Men just mittbackarna, kollar man Englands spelare där. John Stones, jag är ett fan av John Stones. Han är lite för skadebenägen. Men när han spelar och får en run of games så är han en jävligt bra mittback i Premier League. Men de andra är för dåliga. Så där måste man hitta någonting.
Ja, och det finns inte så mycket tid att hitta någonting då. Nu ska ju spelas många matcher, men han verkar ju inte gå särskilt mycket på vad som händer ute i klubblagen, utan Southgate, han går mycket på vad de har presterat i sitt landslag. Och ja, Harry Maguire gjorde ett bra EM förra sommaren, och det är väl det han fortfarande lever på, att han tycker att han är en bra ledare. Nu har ju alltså, han har ju laborerat lite, han har ju både spelat fyrback och femback. Nu verkar det som att det blir en, eller treback då ska vi väl säga, med väldigt offensiva wingbacks. Nu tror jag väl jag att det kommer bli en 3-4-3 för Englands del. Och jag tycker ju då att, också måste man ju säga att när Southgate vet att det stormar mot honom, att han då väljer att sätta Trent, som är ju det, det är ju den stora snackisen. Jag tycker också att det är inte konstigt att Reece James startar på en wingback och Trent får stå åt sidan. När du har den konkurrensen så är inte det jättemärkligt, för det är väldigt tätt mellan de här två spelarna, och då är det tydligt att Southgate föredrar Reece James styrka i defensiven här. Men att han läktar honom, att han väljer att få de rubrikerna emot sig när det är så omtalat och när han har fått så mycket kritik här den senaste tiden. Det tycker jag är korkat gjort av honom. Sen måste man ju också hylla någonstans att vi kritiserar ju oftast våra förbundskaptener i vårt land, och det finns ju även tränare i andra lag som är populistiska och lyssnar till supportrar och tyckare. Men det skiter ju Southgate fullständigt i, så någonstans kanske han ska ha cred för det också. Men för mig är det givet alltså, så som jag hade formerat det, om du väljer 3-4-3, då hade jag ju petat ner Reece James kanske på en höger mittback här, som man ofta spelar i Chelsea. Då kritiserar man Chelsea för att han är en av tre mittbackar, men det är ju på grund av att man då tappar i slagstyrka på wingback-positionen. Det skulle man ju faktiskt inte göra här, utan då skulle man ju kunna få ett övertag offensivt med Trent och Reece James, för tanken är ju att de två yttre mittbackarna, alltså den till vänster och den till höger, ska ju även fylla med upp i anfallen. Så man har ju fått en jäkla fin högerkant här med både Reece James och Trent Alexander-Arnold. Sen hade man ju, ja, nu kan ju skadad, men jag tycker att John Stones är given i en treback, och det såg inte allt för farligt ut. Jag hade ju spelat honom centralt, och sen hade jag ju spelat då Tomori eller Eric Dier ute till vänster. Kanske inte optimala positioner för dem, men jag tycker ändå att de är ju bättre än vad Harry Maguire är just nu. Sen till vänster tycker jag ändå att Luke Shaw tog vara på den här möjligheten han fick. Han gör en bra landskamp, och med tanke på Chilwells fysiska bekymmer så spelar han nog till sin startplats här i premiären, trots att han inte spelar så mycket fotboll i Manchester United.
Det var absolut känslan. Shaw gör det bra, och Shaw är även väldigt bra i EM och har gjort bra landskamper för England. Sen alltså så här, det är en intressant tanke du har, och på något sätt är Southgates uppdrag att få in de här spelarna i elvan. Jag vet ju att Southgate, när han spelar den här 5/3-backen, hur mycket han värderar Kyle Walkers snabbhet defensivt i den där höger mittbackspositionen. Dock var han inte med mot Tyskland, men i EM, för han är så snabb så att de behöver den, som att för att jag menar, Eric Dier och Harry Maguire är väldigt långsamma. Så jag har svårt att se det ske, men absolut en intressant tanke, och fan, det vattnas ju i munnen när man tänker på den högerkanten med Reece James och Trent. Sen, alltså så här, min frågeställning kring att känslan är att han har den här fembacken för att han inte har tillräckligt bra backar. För att Maguire behöver stå lågt för att inte synas. Eric Dier behöver stå relativt lågt för att inte synas. Och då går man miste om extremt högkvalitativa anfallsspelare som sitter på bänken. Exempelvis Mason Mount tycker jag kommer in och gör det bra. Jag tycker Saka gör ett väldigt fint inhopp det här och kanske spelar till sin startplats i premiären rent av. Phil Foden får han inte ut, något via Jack Grealish utöver det. Så jag tycker väl att få in de här dåliga eller mediokra backarna för att hålla tätt bakåt, så får man plocka bort för högkvalitativa anfallsspelare. Och ja, Southgate kanske levererar bättre med den uppställningen, men jag tycker att det på något sätt säger att han är fel man att leda det här landet framöver. Det, alltså så här, det är klart att han kommer få VM, men, och han har gjort det bra. Och fotboll handlar om resultat, men fan, det är en sån fin generation spelare här och många är unga, och det känns som att man vill se England flyga på riktigt.
Mm. Nu är ju våra bekymmer om vi ska göra jämförelse med vårt egna landslag här hemma. Men det är lite samma problem, fast de är större hos oss såklart. Vi har inte lika stort urval. Men det är ju också att vi har offensivt skickliga spelare just nu i vår generation som kommer upp. Men har problem att hitta rätt defensiva spelare. Och det är ju tydligt hos England att de skriker efter mittbackar som kliver in i den där elvan och presterar. Men då tycker jag också att man måste ge dem chansen. Alltså, återigen, vi har ju Gouay i Crystal Palace. Och vi har ju även Tomori i Milan, som man bara hör är otroligt bra. Jag ser inte Serie A särskilt ofta, men som du är inne på, en av de absolut bästa enligt rapporter. Så att, då borde ju de få chansen, tycker jag. Men ja, vi får se vad som händer. Offensivt då, i alla fall tycker jag att Kane behöver inte prata om. Han är så given man kan bli. Raheem Sterling tycker jag är bra. Han har ju haft en bra start också i Chelsea, tycker jag. Han river ju sönder motståndarnas försvar. Otroligt rörlig och är ju även ett hot framåt. Han är ju väldigt nära att göra 1-0. Jag tycker han gör det mesta rätt, men Ter Stegen gör ju en otrolig räddning där. Sen är det plats bredvid. Foden får inte riktigt att lossna. Saka kommer in och gör ett bra inhopp. Mason Mount finns där också. Man hade gärna spelat, som du säger, ytterligare med en offensiv spelare, men det tror jag inte att Southgate kommer att göra. Vem tycker du, håller med mig att Sterling bör ha en startplats?
Ja, jag tycker han är given i det engelska laget, och kanske inte hur jag ser deras högsta nivå. Jag håller väl kanske både Phil Foden och Mason Mount framförallt som bättre fotbollsspelare, men jag tycker att Sterling, alltså så här, Kane är van att spela med Son, och Sterling och Son är inte helt olika i den här, ja, men att de verkligen har, de hittar de här luckorna och Kane kan hitta de här ytorna och droppa ner för att slå in i djupledet när Sterling har en superchans i den här matchen. Och som du säger, den andra platsen, jag säger att den är Sakas nu, för Foden, Grealish och Mason Mount har inte fått att lossna på samma sätt som klubblagen Jack Grealish, men de andra. Så jag säger att den är att Saka startar i VM-premiären. En annan spelare som jag tyckte gjorde platsen till sin, som har hyllats unisont verkligen den här senaste tiden, är ju även Jude Bellingham, som jag tycker att man får ett mer dynamiskt mittfält när man spelar Rice och Bellingham kontra Rice och Calvin Phillips. Och där känslan att det där kommer starta in i mittfältet i premiären också.
Ja, men vi är väl ganska överens då. Eller vi är inte helt överens med Southgate, men vi är i alla fall lite överens kring hur startelvan kan se ut då i den här premiären mot Iran. Sen kan det alltid dyka upp skador såklart. Men det känns som att på de offensiva platserna då, där det är bara Kane man absolut inte får tappa. Annars så finns det ganska bra konkurrens där. Men jag tror till exempel Jared Bowen, han fick ju... han blev ju läktad här i sista matchen. Han har ju varit direkt kall här i säsongsinledningen. Där tror jag att Sancho eller Rashford kommer att peta honom i en trupp här, om de fortsätter att prestera i Manchester United under oktober månad.
Nej, det blir ju verkligen, alltså, det är det som också blir intressant med det här tajta spelschemat, att det är så många platser som är up for grabs. Alltså så här, Trent är inte given igen. Han ska ha jävla cred för att han fortsätter köra och åker på de här samlingarna när han kan vara hemma på Melwood och träna istället för att sitta på läktaren på England. Men vill han visa eller börjar han tröttna? Men en spelare som Rashford och Sancho borde verkligen vilja, alltså nu roll in, för de vill åka till VM. De är verkligen i en ålder när man vill spela de största mästerskapen och synas på de största scenerna. Och jag är såklart färgad, men om jag skulle ligga under en match i ett VM-slutspel så släpper jag in både Rashford och Sancho hellre än Jared Bowen, för att dra ett exempel.
Ja, definitivt är det så just nu hösten 2022 i alla fall. Men vi tar väl oss till Premier League då och börjar snacka upp de matcher som väntar. Det dyker ju alltid upp lite jobbiga skador under ett landslagsuppehåll. Jag noterade att den första matchen som spelades, det var ju Skottland-Ukraina, och där blev ju Evertons unge och väldigt duktig högerback Patterson knäskadad. Det såg inte alls bra ut. Jag har inte sett några rapporter hur illa det där är. Men när Everton äntligen har träffat rätt på högerbacken, eller träffat rätt på ytterbackspositionerna överlag, tycker jag. Jag tycker även Mykolenko är väldigt fin på vänsterbacken, och i Lampards sätt att spela med de här wingbacksen så är de väldigt viktiga. Men det såg inte bra ut för Patterson, och då får man väl liksom väcka liv i Simons Coleman igen.
det är så tragiskt när man kommer ifrån de här Coleman. Det känns som Leighton Baines skulle kunna hoppa in från läktaren också om det blir en skada till. Jag läser här på några dåliga källor att det verkar vara 6 veckor. Så det är i stort sett fram till VM. Jag ska dock säga att det är skönt att det inte var ännu längre. För känslan när man såg den var att det skulle kunna bli det. Och det är alltid läskigt med knän sådär. Men han har varit jävligt bra, och Everton har kommit igång. Och det är såklart att det är ett rejält blow för Everton. Så frågan är vart man går härifrån. Om det kommer påverka dem, eller om man kommer fortsätta på sin fina form.
Ja, men framförallt då defensiven som har imponerat i Everton. Och där har ju Patterson minst sagt varit delaktig. Men vi börjar väl med smällkarameller. Vi har ju 2 smällkarameller. En på lördag, en på söndag. Fint att de delar upp det så. Men först ut då, 13:30 på lördag, North London Derby, Arsenal mot Tottenham Hotspur. Och det här kan ju bli en riktig kanonmatch, men det är ju en hel del bekymmer i hemmalaget. Nu har man inte fått de senaste rapporterna. Arteta kommer ju hålla presskonferens på antingen torsdag eller fredag då, och då får vi väl lite koll på hur det står till. Men vi har ju alltså osäkerhet kring Tierney, Ben White, Tomiyasu, Sinchenko, Thomas Partey, Elneny och Smith Rowe. Sen var ju även Ødegaard, han missade ju matchen mot Brentford, men han lirade ju för landslaget, så att där ska det inte vara någon fara. Men vilka tapp det här är, och i synnerhet då för defensiven.
Verkligen, och framförallt när det är ett sånt, alltså vi pratar om att det var ett hett North London Derby när de slog som Champions League förra året, men nu pratar vi alltså ett North London Derby omgång 8 i Premier League när de ligger på första och tredje plats, och det har väl inte hänt under min livstid att båda de här lagen har verkligen slagits om de här platserna och möter varandra så här tidigt i säsongen. Så det är ju extremt
dåligt. Ja, och det känns som att den här matchen på något sätt är hetare, trots att det är betydligt tidigare in på säsongen, men i våras då var ju liksom, ja, nu är ju visserligen Arsenal skadeskjuten igen då, men då var ju verkligen känslan att det här kommer Spurs att vinna. De var ganska stora favoriter i den matchen. Men innan de här skadorna uppkom då, så kändes det här väldigt ovisst på förhand.
Ja, verkligen. Och vi pratade om Arsenal. Alltså det här är ju, Arsenal måste man up. Arsenal måste börja vinna de här matcherna. Sen har man 4-5 av de här spelarna borta, där Ben White, Zinchenko och Partey i alla fall är ordinarie spelare. Det är klart att det är en liten anledning om man tappar poäng. Men Arsenal, om man ska på riktigt börja utmana, steg 1 är att ta Champions League, men även steg 2 börja ta kliv och utmana på riktigt, så måste man börja vinna de här matcherna, vilket man inte har gjort. Ska dock sägas att man har varit skapligt historiskt i North London Derby, framförallt på hemmaplan. Men just de här stormatcherna, när man möter, vi vet att Conte är ruggigt svårslagen i de här matcherna. Han sätter sin matchplan, han kan tajta till defensivt, och han har ruggigt formstarka spelare offensivt. Harry Kane, Richarlison framförallt, Dejan har varit väldigt bra i säsongsinledningen, och nu Son som smäller in ett hattrick på en kvart sena. Så det är ett hungrigt jävla Spurs också. Så fan vad det ska bli kul. Det är en match som har jävligt mycket på förhand.
Ja, men definitivt. Den viktigaste jag känner här, det är klart att nu framförallt så ser man ju problem på ytterbackspositioner. Tierney är ju alltid skadad, men jag vet inte hur illa det var här nu då. Men han behövs ju på vänsterbacksplatsen, i synnerhet om Zinchenko inte kommer till start. Då har de ju båda sina vänsterbackar out. Och sen på andra sidan då, så har ju Ben White gjort det bra. Och Tomiyasu, han är också alltid skadad, så där har man ju också problem om ingen av dem kommer till spel. Rob Holding kan ju kliva in som mittback här, och så får man väl flytta ut då Saliba kanske i den här Ben White-rollen. Men det är också synd, eftersom det har funkat så bra då med Gabriel och Saliba. Så vi får väl se hur han löser det där. Förhoppningsvis så får han ju några spelare tillbaka. Men jag tycker framförallt att Partey är ju viktig. Och där verkar det väl vara ganska lugnt. Han klev väl av på uppvärmningen här, som jag förstod det, inför matchen mot Brasilien i första matchen under landslagsuppehållet. Och man tror väl, man är ganska hoppfulla om, som jag har läst till mig då, att han kommer till start här. Och det tror jag är väldigt viktigt, i synnerhet då med Elneny out.
Men han är ju jätteviktig. Jag tyckte vi såg det mot United hur mycket han saknades just i de här omställningsspelet. Alltså hur lag kan straffa Arsenal i omställningarna bakom backlinjen. Och där är han vital på det där mittfältet. Men om vi snubblar över lite på Tottenham. Du tweetade igår om att du hyllade Ljungbergs utveckling i studion. Om vi går in på hans intervju med Dejan. Vad fick du för intryck av Dejan? Hur han trivs under Conte och han jobbar med säsongsinledningen. Med konkurrensen som finns nu, om ni jämför med förra året exempelvis.
Nej, men han var väl ute i någon intervju innan den här också och sa att Antonio Conte är väl den bästa tränaren har haft, och han är inte den första som säger det, men just det här hur han liksom hur han motiverar spelarna, att det träffar rakt in i hjärtat och att man är beredd att göra vad som helst för sin tränare, och det är ju inte särskilt förvånande. Det är bara att se honom vid sidlinjen där, men också vad man har hört från tidigare klubbadresser, att det här vi har ju att göra med en av världens absolut bästa tränare. Ja, men jag tycker det var en väldigt fin stund här med Fredrik Ljungberg, vår tidigare storstjärna i Premier League och lite av hans arvtagare då, i just Premier League. Och man märkte ju det, hade det varit någon annan form av journalist som hade ställt sig där, Niklas Jide då, som också jobbar på Viaplay, som är ju fantastiskt bra som programledare, men han har ingen spelarkarriär bakom sig, så att när just när Fredrik Ljungberg då kliver in i ett rum och börja prata med Kulusevski, då märker man att Kulusevski verkligen är lyhörd och lyssnar, och man märker ju att Ljungberg har gjort jobbet här och analyserat Kulusevskis säsongsinledning, och det som jag tycker då sticker ut, dels är ju hur hårt Kulusevski har jobbat, och det har ju varit ganska tydligt med också att riktat kritik mot hur många, ja men det har ju varit en hel potatis i de senaste veckorna att svensk fotboll har halkat på efterkälken och att vi inte får fram tillräckligt bra spelare. Och han är inne på Kulusevski att han oftast, och det är det man får höra från de absolut största spelarna, det är ju att hur mycket hårdare de har jobbat, hur mycket mer de har tränat. Och Kulusevski pratar ju då om att, ja men de pratar om hans inläggsspel som har varit så framgångsrikt. Vi såg det här målet mot Leicester, hur han stenhårt med sin vänster fot skickar inlägget mot Harry Kane. Och då frågar Ljungberg om det. Hur kommer det sig att han har fått så bra inläggsfot? Och då är han inne på Kulusevski att, nej men jag har ju aldrig slagit inlägg tidigare. Jag har ju varit i BP, där skulle bara bollen vara längs backen. Och även i sina italienska klubbar så har han inte nyttjat det. Men i Spurs då, när han kommer från sin högerkant, så han kan ju både gå på insida och utsida om sin back. Men just det här inläggsspelet på bortre stolpen, där han framförallt vill söka Perisic, men också där Harry Kane kan dyka upp, det har ju blivit ett dödligt vapen. Och man märker på att hur han lös upp när han fick berätta då hur hårt han har jobbat med det. Sen berättar han ju också att han har jobbat väldigt mycket med sin högerfot, just för att går han på utsidan av backen så vill han ju också kunna slå inspel från kortsida och snett inåt bakåt. Han säger det, det är alltid den passningen han söker, snett inåt bakåt, vilket han även gjorde i matchen igår. Då var han ju dock avvinkad för offside när han slog den snett inåt bakåt till Robin Quaison, men det gjorde han ju också på ett väldigt bra sätt. Så att han har ju jobbat med sina två inläggsfötter här under sommaren, och det har ju verkligen gett resultat.
Det är det som är häftigt också när du tar en sån spelare som Dejan, som när han kom fram i Parma så var ju han verkligen nummer ett, och han skulle vara den här som driver upp bollen längs högerkanten, skär in och lägger i steget med sin styrka. Men som du säger, hur snabbt han anpassat sig till att nu vara 3-4 i picking order bakom två superstjärnor i Kane och sånt. Och man märker verkligen det här. Det är som Vigge har ju alltid kallat Iceman och Mentality Monster, vilket jag personligen aldrig har sett. Men när man ser den här intervjun med Dejan, då fattar man verkligen alltså så här, vilken jävla inställning han har, och liksom hur snabbt han har anpassat spelet. Och man glömmer lätt att han i januari förra året, jag var jättekritisk i värvningen för de pengarna. Hur han kommer från ett destruktivt Juventus under hade han Pirlo, eller var det bara, det var både Pirlo och Allegri.
Han hade ju Allegri också, ja.
Han kommer från en väldigt destruktiv situation där han inte fick chansen och han fick inget förtroende. Det är ett dysfunktionellt lag som spelar väldigt daterad fotboll, och att han så snabbt har anpassat sig och underminerat sig till två så stora stjärnor. Jag tycker det är så jävla häftigt. Och det var kul, alltså så här, Viaplays take där. Det är inte ofta man ser en sån stor fotbollsspelare står och delar med sig så mycket och blir så personlig och skina upp. Det är så här, Zlatan har aldrig stått så där och förklarat sitt spel framför någon från tidigare generationen. Så det var en häftig studiosändning igår.
Nej, och framförallt inte med Fredrik Ljungberg. Det är väl inte hans favorit. Men också så tar ju Ljungberg upp lite. Han tar upp gamla bilder också från matchen på Anfield. Och så tar han upp några poäng. Några bolltapp som Kulusevski står för. Och då säger ju Kulusevski, ja men kolla på kontan. Han är helt galen på mig när jag tappar boll. Men jag älskar de där lägena som är omöjliga att försöka ta mig ur det. Och det är ju lite av Kulusevskis specialitet. Man tror ju att han ska tappa bollen i många, många lägen. Men han lyckas liksom ta sig igenom de här motläggen och ta sig förbi flertalet spelare. Så att, det var en riktigt fin stund tycker jag. Och den finns ju att ta del av på Viaplays hemsida såklart. Sociala medier också. Där måste ni faktiskt, den tycker jag ni ska klicka in er och kolla på. När då Ljungberg och Kulusevski pratar om hans vår. Men då, eller höst. Då är ju bara frågan då. Kommer han starta här nu då på lördag? Richarlison hade kanske någon sämre match här i slutet innan landslagsuppehållet, men han har ju åkt till Brasilien och bombat in kassar och det är ju mellan de två det står emellan nu va, när Son också är igång, gjorde ju ett fantastiskt frisparksmål här för sitt Sydkorea, men framförallt har stått för ett hattrick mot Leicester senast.
Alltså jag skulle ändå magkänslan säga att han startar med tanke på att det är en bortamatch. Hade han spelat hemma tror jag att Richarlison hade startat, och känslan är mellan de där två att det går inte att förutse att Kane och Son kommer starta, känns som givet, framförallt efter Sons hattrick och även bra prestation med landslaget. Men mellan Dejan och Richarlison, man har ju gissat och gissat fram och tillbaka egentligen hela säsongen, och det känns som man har haft fel varje match, så man borde nästan gissa på Richarlison för att man får Dejan. Men det känns som en match som passar Dejan väldigt mycket, och hans mentalitet i de här derbyna tror jag att betyder mycket. Hans arbetsmoral på plan, på bortaplan på Emirates, tror jag skulle vara jätteviktig för Spurs. Vad tror du?
Jag tror Kulusevski startar. Just för det här också att när Spurs upplevde en lite sämre spelmässig period där, när Kulusevski satt bänkad i tre matcher på raken var det väl. Alltså Spurs funkar ju bättre som lag när Kulusevski är på banan. Och det kommer ju leda till att Richarlison, för att han är inte sugen på att få in alla fyra. Han hade ju kunnat laborera och spela kanske någon form av 4-2-3-1 och få in alla fyra. Men då tappar han ju wingbackspelet och Perisic och Emerson Royals hot på kanterna. Så att det tror jag inte han är sugen på. Utan det blir Kulusevski till höger, Son längst fram och Harry Kane som är lite droppande. Och sen så får ju Richarlison sikta in sig på att agera inhoppare. Jag kollar lite på statistik här, de här lagen emellan, och det är ju väldigt tydligt att hemmaplansfördel är att föredra i de här matcherna. Det är väldigt länge sedan Tottenham slog Arsenal på Emirates. Det ska sägas, det har varit några ligacupmatcher, men de skiter jag i. Vi pratar ju Premier League. Det räknar man ju inte. Det är ju liksom märkliga laguppställningar. Frågan är en som Spurs, ja det får nästan, det får ju, det har väl Arsenal supportrar framförallt bäst koll på, om Spurs har slagit Arsenal på Emirates.
Fan vad nöjd jag att jag bara slängde ut med att
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Arsenal brukar slå Spurs hemma, för jag hade absolut inte kollat upp det. Gick bara på magkänsla. Så skönt att man, när man chansar ibland, att man slipper bli rättad.
Det har ju absolut blivit ett par kryss. Men det är inte ofta som Spurs vinner i ligan borta mot Arsenal. Ja, det får våra lyssnare vara på oss och rätta. Jag ser här en 20 november 2010. Då vann ju Spurs borta mot Arsenal i Premier League. Men annars så kan jag inte se att det är många segrar Skitsamma. På förhand en väldigt oviss match då. Vi kände ju att, tittar vi tillbaka till ett år sedan, de möttes ju nästan på dagen för ett år sedan, då hade ju Spurs den här otroligt, de vann ju visserligen de tre första matcherna under Nuno Espirito Santo, och då var ju Spurs hade ju 9 poäng första tre men spelade ju skit. Arsenal torskade första tre. Det var ju en period där Spurs ledde tabellen och Arsenal var väl alldeles sist.
Det var de faktiskt.
De var sist.
Och den bilden har ju florerat i Spurs Twitter, ska jag absolut säga. Trycktes väl tröjor där, Bayerns, alla Bayern och sånt också.
Ja, men exakt. Så att det var ju ett, alltså tabellmässigt så var väl Spurs favoriter, men man tyckte att spelet hade inte sett särskilt bra ut. Men då var ju Arsenal tämligen överlägsna. Det blev ju 3-1 till slut, men jag tror att det var väl typ 3-0 i paus där. Smith Rowe och Aubameyang satte tonen tidigt och
Spurs. Man har ju typ glömt usla Spurs var under Nuno. Alltså man har verkligen glömt att alltså så här, man gick från Mourinho till honom. Alltså man har, fan vilken deppig rekrytering. Alltså Spurs ändå tagit sig långt på ett år, för ja, det är väl lite mer än ett år sedan när man satt med Harry Kane som ville lämna, Nuno kom in, man började, ja, men så riktigt, riktigt dåligt ut. Och nu är man där man är. Det har gått fort.
Ja, men två ganska ojämna matcher i fjol, för sen var ju Tottenham överlägsna i vårmatchen när man klev om Arsenal i jakten på Champions League-platsen. Men nu då, känns det ju verkligen som att det är betydligt jämnare. Bara att Arsenal kan ställa en slagkraftig backlinje på banan så kommer det här bli en väldigt spännande match. Vilka håller du som favoriter?
Alltså det beror jättemycket på skadeläget. Jag håller Arsenal. Jag tror att Arsenal kommer vinna den här matchen. Men det är viktigt att man har någon högerback, någon vänsterback och Thomas Partey. Så det blir ett jävla 1-2. Men jag säger Arsenal oavsett då, för att slippa 1-2.
Jag går emot det. Jag tror Spurs vinner den här matchen. Jag tycker att de har alla bitar på plats här nu, va? Det är inga skador. Perisic fick väl någon smäll här, men var ju tillbaka. Och det ska inte vara några problem här. Och jag tycker att elvan känns given. Och sen har man även Richarlison att slänga in här. Son är igång. Han kommer att leverera här. Och Kulusevski kommer att gilla sin yta ute till höger. I synnerhet om Arsenal inte får någon vänsterback på banan här nu. Kan ju bli Cedric som kliver ut till vänster. Och då kan Kulusevski ha riktigt trevligt. Så att, ja, vi får se vem som får rätt då, av oss då. Men jag tror Spurs vinner.
Ja, det blir kul att se. Hoppas självklart på krysset, för United börjar komma riktigt hungriga där bakom.
Big Six är väldigt glada över att vi har ett samarbete tillsammans med ATG.se. Och vi lovar ju speltips inför varje omgång. Och nu är det dags för första segern, Fabbe. Nu ska vi rätta ditt spel och få pengar tillbaka här framåt söndag.
Ja, exakt. Tredje gången gilt, som det så vackert heter. Och nu har man ju faktiskt haft sin tid här att läsa på under det stundande landslagsuppehållet. Så jag känner här att jag har gjort jobbet, kollat statistik och kommit fram till en trippel som vi helt enkelt ska lägga i till helgen. Och den lyder så här att Leeds tar emot Aston Villa. Och här kommer såklart båda lagen göra mål. Utöver det så är det faktiskt dags för Leicester att klättra upp från den här jumboplatsen. Man har en väldigt passande uppgift mot Nottingham på hemmaplan. Man har fått tid under uppehållet och pratat ihop sig, tränat ihop. Det är fan inte många i det laget som får spela landslag efter deras haveriinledning. Så det har varit nyttigt för dem. 1-77 för raka ettan på Leicester. Och sen har jag faktiskt valt att gå på lite historisk statistik här. Och Chelsea har alltså vunnit 6 raka matcher mot Crystal Palace. Och tvåan lockar väldigt mycket till 1-4. Så alltså båda lagen är mål i Leeds Aston Villa. Leicester vinner mot Nottingham och Chelsea slår Crystal Palace. Och den här trippen hittar ni hos ATG och landar på 5,24 gånger pengarna. Och vart hittar vi den här, Jesper, om man ska och en direkt länk till den?
Ja, man hittar ju alltid dina spel borta på dob.one/big6 då, med bokstäver. Och jag hade ju fel där. Det här är inget spel som rättas då på söndag, utan den rättas ju på måndag eftersom vi har Nottingham, eller Leicester Nottingham Forest som spelas måndag kväll. Men jag tycker det där var ett riktigt bra, en riktigt bra trippel från din sida, Fabbe. Men glöm inte att ska ni ta rygg på den här så måste ni vara 18 år fyllda. Och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hans. Stort tack ATG för att ni gör Big Six möjligt. Vi ska snart snacka där, men jag tycker vi fortsätter på lördagen. För då är det dags för Liverpool att spela Premier League igen. Det var ju ett tag sedan senast. Och de har ju spelat Champions League och fick ju ändå en ja, men det var ju ett steg i rätt riktning. Vi har ju redan snackat om den matchen såklart, när man vann hemma mot Ajax. Viktigt att få 3 poäng, för det såg ju länge ut som att det skulle sluta kryss den där matchen. Och då hade man satt sig i en prekär sits när det kommer till just Champions League. Men man vann den matchen. Nu har det varit landslagsuppehåll. Och frågan är ju, vilket ju ingen vet, var Liverpool står.
Nej, det är helt omöjligt att veta. Alltså folk överhypade väl insatsen mot Ajax lite, kan jag tycka, inklusive jag själv. Det var ett jävla framsteg, och det är väl där man på något sätt måste gå på. Men att säga att de var tillbaka och att allt var fritt och fröjd tycker jag är direkt felaktigt. Men samtidigt man tips betydelse i backlinjen. Jag tyckte framförallt man såg Thiagos betydelse på det centrala mittfältet med sin bolltrygghet. Och det är väl där någonstans vi är nu. Salah och Trent har fått vila. Salah kommit tillbaka tidigt från matcherna i Egypten, och Trent har inte spelat allt, vilket jag tror kan vara viktigt, för den där högerkanten är ju Liverpools styrka, och USP, den har inte alls funkat i år som den har gjort tidigt. Sen möter man ett lag med kanske ännu mer frågetecken, ett lag som har blivit mest hyllad av alla inledningen av säsongen under sin start under Graham Potter. Men vi glömde faktiskt ta upp det att Brighton är ny tränare i De Zerbi, så man har ingen aning om vart Brighton står.
Nej, men vilket spännande val ändå med De Zerbi. Nu har ju varken du eller jag stenkoll på honom, eftersom han framförallt har huserat i Italien. Han gjorde ju en säsong här i Shakhtar, men det blev ju såklart en extremt tråkig säsong för hans del, med tanke på att kriget bröt ut och att man bröt avtalet då här i somras. Men De Zerbi är ju framförallt då känd för sin tid i Sassuolo, en klubb han verkligen var framgångsrik hos. Och det här är ju, vad som är så intressant med det här valet är ju att man fortsätter ju på Potterspåret. Alltså det är en väldigt offensiv tränare som bygger sitt spel väldigt mycket, som jag förstår, på possession fotboll. Det är ju, men med en annan, lite, liksom annan form av twist än Potter. Potter vill ju också äga matcherna. Han ville ju också att sitt lag skulle hålla i bollen och kontrollera matchen. Men snarare att man kanske kontrollerade matchen ur en defensiv synvinkel. Brighton blev ju, när man alltså ägde så mycket boll, så lyckades man även freda sitt egna mål. Det är ju liksom en ganska smart taktik i att håller vi bollen, ja då kommer vi inte att släppa till särskilt mycket målchanser. Men i De Zerbis fall då, tittar man på hans siffror och som jag har förstått det när jag läst på och även pratat med folk som har bra koll på De Zerbi, det är ju att det är en väldigt offensiv tränare som äger mycket boll. Säsongen 2021 så hade Sassuolo av alla lag högst bollinnehav i hela Serie A, 61%. Men man går väldigt mycket mer mot mål än vad Potter gör, vilket leder till att man skapar mer målchanser, gör mer mål, men också att man släpper in en del mål. Man fyller ju på med många spelare i anfallen, och när man då tappar boll i sista tredjedelen, då blir man ju även straffade defensivt. Så att det blir en annan twist här på De Zerbis possession fotboll kontra Potters. Men kanske att det också är ett bra steg och spännande steg för Brighton att ta.
Det ska bli jättekul att se, framförallt att man, ja, men går vidare på. Nu fick vi en fin lektion i De Zerbi också, jag som inte hade stenkoll på honom. Men det där du nämnde med högst bollinnehav av procent av alla lag i Serie A, det är ju väldigt högkvalitativa lag som spelar i Serie A, och att man gör det med Sassuolo, det säger ju någon del av filosofin han har. Och nej, men det ska bli kul att se. Jag tror att det har kommit väldigt viktigt med både inställda matcher och ett landslagsuppehåll. Så tajmingen har ju inte kunnat vara bättre egentligen på att Graham Potter skulle lämna till Chelsea. För att nu har han fått närmare 2,5-3 veckor med laget och kunnat sätta sin prägel på det. Och känslan är att Graham Potter har ju byggt ett lag, och de är drillade att ha en possession-fotboll. Han har gjort liksom... Ja, men Duncan och spelare sådana som så att de kan passa en fotboll och hålla ett possession-spel. Så det ska bli skitspännande. Man ser fram emot den här matchen väldigt mycket. På,
Ja, men verkligen. Och jag tror att det är viktigt att, som du är inne på här, att man fortsätter med en tränare som vill äga mycket boll. För det är ju vad hela laget är inkörda med. Skulle man ta in en annan tränare? Det finns ju många andra skickliga tränare, men exempelvis Scott Parker, där kanske inte det är lika viktigt.
Sean Dyche,
ja, det är väl hade varit för stort steg i fel riktning då, om man uttrycker sig så. Men jag tror att det är viktigt att Brightons spelare känner att men okej, tungt tappa potten, men nu får vi in ytterligare en metodisk tränare som har en tydlig spelidé och där mycket av det man vill bedriva påminner om den fotboll Potter har, men med lite mer offensiv touch då. Så att jättenyfiken på De Zerbi. Han får ju antingen så är det sämsta tänkbara motståndare eller så är det bästa tänkbara motståndare. Det beror ju lite på vad Liverpool står här. Liverpool fick ju Salah vilades ju i Egyptens andra match. Han spelade den första matchen då han gjorde 2 mål. Trent då fick ju vilan här som vi vet mot Tyskland, så att en del utvilade spelare. Robertson har ju varit knäskadad, vet inte status på honom. Han har ju inte gått att känna igen här i säsongsinledningen, men bör väl vara tillbaka den här matchen, och kan han hitta tillbaka till den form han alltid brukar ha, så är det såklart ett tillskott.
Det var en ruggig match förra året på Anfield med de här lagen. Jag är ganska säker på att det var 2-2. Liverpool ledde med 2-0 och Brighton kom i kapp till 2-2. Och det var ju verkligen att man såg vad Graham Potter har gjort med det här laget. Så ja, men det blir en jävligt kul match. Och kollar man bara schemat lördagsmatcherna, att det är en full Premier League-omgång igen. Det känns som att det var länge sedan, så det ska bli jävligt kul att bara sätta och kolla fotboll hela dagen.
Ja, lördagen blir ruskigt fin där. Sen också då, lägga till på De Zerbi, han kan ju inte språket, va? Han jobbar ju tolkar. Det är jag ju lite allergisk mot, va? Jag är ju skeptisk till tränare som inte kan, kanske kan något ord engelska, vad vet jag, men han satt ju på presskonferensen där med tolk. Nu gick det ju ganska bra för Bielsa också då, ska sägas. Men det är väl klart att det är lite... Man hissar en liten varningsflagg för att han inte kan språket. Men en rolig match att vänta då. Jag tror definitivt att han på en gång vill sätta sin offensiva prägel på laget. Och då är det väl många mål att vänta här då.
Ja, nej, men det tror jag också. Samtidigt, om vi går vidare, Crystal Palace-Chelsea, på tal om att ha frågetecken kring ett lag. Vad tror vi om Chelsea? Jag tyckte inte att det såg... Alltså, det kändes ju verkligen som ett Brighton på... steroider tänkte jag säga, men det är ju fel ord. Det kändes som ett Brighton med lite bättre namn på tröjorna. Annars såg det ganska likadant ut. Man hade fruktansvärt svårt att komma till målchanser i Champions League-matchen i Potters premiär.
Ja, här behöver ju verkligen man jobba på sista tredjedelen här och skapa mer lägen. Han har ju bättre spelare och det blir intressant här att se vilka han väljer att satsa på. Sterling är ju given. Men sen då, Havertz, Mount, Aubameyang finns där, Pulisic finns där, Ziyech finns där, va?
Oh.
Ja, man blir osäker om han är kvar. Men det är han, har ju fått några inhopp. Men det finns ju några gubbar att välja mellan där. Men jag tror att han måste ge förtroende till några här och satsa på de här inledningen. Nu möter han också en väldigt stark defensiv då. Crystal Palace har ju börjat bra. Och på Sellers Park så blir det här ingen lätt match. Men Chelsea behöver ju börja ta segrar här nu. Så att det här blir en tuff uppgift, men där Chelsea behöver verkligen 3 poäng. Vad som är glädjande då, det är ju att Kanté är tillbaka i träning. Han är ju viktig för Chelsea. Sen får vi se hur han använder Kanté. Vi har ju sagt att Jorginho är en Potter-spelare. Även Kovacic bör ju passa Potter väldigt bra. Men det är väl klart att en dynamisk spelare som Kanté måste kunna få speltid även under Potter.
Jag tyckte man såg Kantés, alltså hur viktig han var. Alltså Chelsea överlägset bästa matchen den här säsongen. Vi återkommer ju till matchen på Stamford Bridge mot Tottenham. Jag tycker väl kanske att det är hela säsongens bästa insats av ett fotbollslag när man möter ett kvalitativt motstånd. Och Chelsea har inte gått att känna igen utan Kanté efter den matchen. Så det är klart att han ska komma in på något sätt. Sen måste han måste ju få spela månader i rad utan att bli skadad, för det är det som krävs, för han har varit för mycket skadad de senaste 2-3 åren. Vi minns ju alla Champions League-våren han hade när Chelsea gick och vann. Han var ju kanske världens bästa fotbollsspelare den våren, och sen dess har han ju inte spelat fotboll i liksom 2-3 månader i sträck på grund av skador. Så det är jätteviktigt för Chelsea, och som sagt, det är mycket frågetecken. Han satte både Fofana och Koulibaly på bänken senast i 90 minuter, så hur vill han formera backlinjen? Hur vill han gå framöver? För ändå, det är jävligt dyra värvningar han sätter på bänken direkt, och det är nog något typ av statement att han inte håller håller dem så högt som kanske Tuchel och ledningen gjorde från första början. Sen så här, man ska inte raljera jättetidigt, men det tyder ju ändå på någonting när han väljer att bänka båda två.
Ja, lite märkligt faktiskt. Sen tror jag också det handlar om att få igång Chilwell här också. Jag förstår inte hur... Jag vet att dra korsbandet, det är ingen lek och det tar tid att hitta tillbaka. Men nu har han ju ändå, han hoppade in i sista omgången av Premier League i fjol. Och man tycker väl att han bör hitta den här rytmen då som Tuchel tyckte saknades. Men får han Chilwell in i form på en vänster wingback och Kutchereya bakom då som en vänster mittback, då tror jag man kommer bli än starkare i offensiven. Men ja, är nyfiken på Potters 11 och nyfiken på hur mycket som har förbättrats då sedan den här matchen mot Salzburg i Champions League som hade en del att önska. Nu tycker jag vi tar oss... Ja.
Jag skulle bara säga att det är deppigt att både Liverpool, Brighton och Chelsea 16.00 på lördag. Riktigt svagt av schemaläggarna. Sky Sports brukar vilja dra ut det där över flera dagar och ha de bra matcherna olika tider. Så nej, fan, 18.30 på någon hade varit fint alltså.
Ja, West Ham Wolves var 18.30 lördag. Den är halv sexig.
Lockar inte jättemycket faktiskt.
Nej, men desto bättre fight då på söndag. Då det 15.00, det är också lite överraskande. Men det är kanske för att ge dem lite, de har väl gnällt om det antar jag, att de vill ha några timmar extra vila inför Champions League-matcherna då. Men den brukar ju spelas, alltså omgångens stora match brukar ju ofta spelas 17.30 på söndagar. Men nu får vi den redan 15.00 och det är ju alltså Manchester derbyt mellan City och United, och det är ett United som kommer med fyra raka segrar till Etihad. Hur är känslan?
Alltså den, man har nästan glömt bort. Jag kommer inte ihåg när vi spelade Premier League senast, en månad sedan ungefär. Så det känns som en annan säsong sen. När man satt och pratade om McTominay som startar över Casemiro för tredje matchen i rad. Men känslan är bra. Jag tror att precis som jag sa med Brighton och Liverpool och Chelsea, så har det här uppehållet kommit väldigt lägligt för Erik ten Hag. Vi värvade många spelare väldigt sent i Antonio och Casemiro kanske framförallt, så att vi får mer tid att sätta Erik ten Hags nya spelsystem. Sen, alltså så här, vi möter världens bästa lag på bortaplan. Det är klart att Manchester City är jättestora favoriter. Jag tror man stod i 1-34 bortåt hos ATG, och det säger väl någonting om maktbalansen hur ser ut i stan, vilket såklart är jävligt deppigt. Men jag tycker United har visat i både matcherna mot Arsenal och Liverpool att man kan sätta ett försvarsspel bättre än tidigare. Erik ten Hag kan anpassa spelet bättre efter när man möter mer kvalificerat motstånd och utnyttja styrkorna. Jag tycker att det är väldigt viktigt att Rashford har varit skadad, men ryktas, läste i Daily Mail nu, som ska sägas en pissig tabloid, men att han förhoppningsvis är tillbaka till på söndag. Och det tycker jag är jätteviktigt, för kan man ställa upp med Sancho, Rashford och Anthony mot Citys backlinje, för det är bakom Citys backlinje man kan straffa dem. Det är många lag som har gjort det genom åren. Det är det hoppet som finns egentligen.
Ronaldo är bara glömma i en startelva det här. Han brukar ju inte, oavsett, nu är han ju inte i särskilt bra form då, men just den här typen av matcher då, där man förväntas vara mer, ja men dels vara framgångsrika i pressspelet men också ställa om, då brukar ju Ronaldo få sitta kvist.
Jag vet inte vad som har hänt med honom. Jag satt och körde lite dubbelskärm igår och kollade Portugal-Spanien, men alltså han är så dålig så det finns inte. Alltså så här, säga vad man vill om Ronaldo som person och allting, men förra året var han ändå enligt mig Manchester Uniteds bästa spelare. Men de insatserna han har gjort i år, alltså det är ovärdigt. Och det kroppsspråket när man själv är så jävla dålig, det börjar bli deprimerande och ovärdigt Cristiano Ronaldos legacy att kolla på. Och han ska ju inte i närheten av att pilla på en elva i ett Manchester derby 2022. Så enkelt är det.
Men du Fabbe, det var offensiven då. Där känns det som att vi tror på den där trion du nämnde. Men defensiven är jag, och det kanske inte du är, lite orolig över. För Lisandro Martinez, det är ju din nya favoritspelare. Och han har gjort det väldigt bra. Han spelar ju med en härlig energi och frenesi. Men nu ställs han på prov då. 1,75 cm långa Lisandro Martinez mot Erling Braut Haaland. Hur fan ska det gå?
Inte orolig.
Nej, du vet inte det. Han kommer hoppa ner i fickan.
Haaland är slut nu. Nollad mot Serbien. Ut i Nations League, knäckt. Nej, men det är såklart att Uniteds försvar har hyllats. Jag tycker Malaysia har kommit in, gjort det bra. Har väl lite frågetecken kring positionsspelet defensivt.
Också en liten spelare, ska sägas.
Ja, verkligen. Och Dalot, tvåmålsskytt för Portugal. Fan, det som händer.
Ja.
Stekhet. Ja, nej, men det är ju framförallt mittbacksparet med Varane och Martinez som har gjort att man på något sätt har fått upp hoppet. För det är fan länge sedan United hade ett bra mittbackspar som har funkat. Det har varit Smalling och Jones, det har varit Maguire, det har varit Bailly, alltså fan vad det är, Vigge. Deppiga spelare överlag, och det var länge sedan. Det var ju sen Rio Vidic tider. Nu ska jag inte gå upp dit och den hybrisen, men det känns som att vi har ett bra mittbackspar för första gången på väldigt länge. Men som sagt, nu ställs de på prov på riktigt. Och Manchester Citys rörliga anfallsspel, jag ska Bernardo Silva till höger, Phil Foden till vänster och Haaland mot dem centralt. Och känslan är ju verkligen att kollar man på Brentfords matchplan, hur de gjorde att Tony tog nickduellerna mot Lisandro Martinez, att man verkligen gick mot honom hela tiden. Jag har svårt att se att inte City, jag tror City kommer att slå mer inlägg än vad man kanske någonsin gjort. Kanske framförallt från Phil Foden och Cancelos vänsterkant. Att Haaland går på bortre som Lisandro Martinez spelar vänster mittback. Så kommer man se City slå med inlägg, så blir jag absolut inte förvånad.
Nej, Malaysia 1,69 här. Det känns som att Cancelo ska söka den bortre stolpen. Och där ska Haaland vara. Det känns som att det är någonting Pep kommer prata om här i veckan. När United förväntas stå lågt och City väntar så mycket boll. Vi har pratat anfall, vi har pratat backlinje. Centralt mittfält då. Casemiro, två starter för Brasilien här under landslagets två matcher. Vad blir det första startet i Premier League för honom?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Utöver att vi har världens två bästa mittbackar i Lisandro Martinez och Rafael Varane, så har vi även just nu världens bästa defensiva mittfältare i Scott McTominay.
Från ingenstans?
Nej, han ska ingenstans. Nej, men det låter helt sjukt att Scott McTominay kommer förmodligen peta Casemiro igen, men han, de här fyra matcherna, fyra raka vinsterna, har varit en av våra absolut bästa spelare. Och dessutom att Casemiro har den här långa resan. Eller fan, kör de träningsmatcher någon annanstans kanske? Man möter väl Tunisien nu, så man kanske inte har varit i Sydamerika. Jag har faktiskt inte koll på det. Men känslan är, jag tycker Erik ten Hag, så här, låt oss säga så här, Casemiro måste komma in i elvan hur bra McTominay än är, för Casemiro är värvad för att starta. Han är en av världens bästa på den positionen. Men jag kan ändå ha respekt att Erik ten Hag spelar Scott McTominay när han har varit så bra och skiter i att han heter Scott McTominay och inte Casemiro. Det kan jag ändå uppskatta. Jag vet inte fan långsiktigt, men det är en konstig situation och folk tycker säkert att jag är dum i huvudet när jag tror att han startar, men jag tror verkligen det.
Jag tycker att man kanske skulle testa McTominay och Casemiro, bänka Bruno Fernandes och låta Christian Eriksen vara spets på det mittfältet.
Ja, jag är inte alls emot tanken. Sen ska jag säga så att jag tycker Christian Eriksen, alltså han har fått extremt mycket cred. Jag tycker knappt att han får tillräckligt mycket cred, för han i grund och botten har han aldrig spelat i den här positionen som relativt lågt liggande mittfältare, och hans passningsfot, vi har inte haft en sån passningsfot på det centrala mittfältet sen Michael Carricks tider. Och det är fan länge sedan. Och
men hela Erikssons återuppståndelse, man får ju verkligen uttrycka sig så. Men vilken grej det är ändå att han är tillbaka i världsfotbollen och är ju en av de absolut bästa mittfältarna. Den där, och det säger också en del, alltså, har du varit borta från fotbollen en tid, om du är en spelare som lever på din snabbhet eller fysik i övrigt, ja, men då kanske du går ner några steg. Men Christian Eriksens styrka har ju alltid varit hans fötter och spelförståelse, och det tappar han ju inte.
Nej, det är jättehäftigt att se, och jag tycker man ser det danska landslaget också om man kollar matchen mot Frankrike. Alltså vilken
briljant.
Ja, men helt briljant där, och hur fort han har kommit in i United. Och det var så här, när han signade för United så var man så här, ja men det är en positiv värvning, men det är samma position som Bruno Fernandes. Man vart väl lite romantiserande eftersom man såg honom ligga död för ett år sedan på en fotbollsplan, och nu skulle han representera United, och det kändes som att United gjorde en smart breddvärvning. Men jag kan lova dig att han är topp tre namn som Erik ten Hag kritar ner först på den här startelvan just nu. Så det känns såklart jättebra. Fan, jag gillar inte att jag sitter här och ser jävla positiv. Det tyder ju bara på att det kommer vända snart.
Ja, men då är det väl rätt match att det vänder i. Det är klart att ni vill ju såklart lugga City på poäng. Men det är tuffast tänkbara motstånd. Men lite strul i City är det ändå, framförallt då. Och det är ju ganska vanligt förekommande när vi pratar ju City, att man har mittbackstrul. John Stones ska vara skadad med... Nu gick han ju av för egen räkning här. Det var ingen bår eller så som behövdes. Men det var ju en lättare bristning. Det måste det ha varit, säger läkare Hoffman här. Han missar ju den här matchen i alla fall. Och Laporte, han är ju tillbaka i träning. Han har ju inte gjort en minut i år. Han har ju haft problem. Men jag ser väl inte Laporte kliva in från start här. Utan det blir väl nyför från Schweiz då. Som också, han var ju avstängd här i Schweiz andra möte. Gjorde ju mål mot Spanien i första matchen. Och nu så räknar jag med att han kommer att starta med Diaz som mittback.
Ja, men det är verkligen känslan. Alltså Ake börjar ju väldigt bra, men har tappat lite senaste tiden. Och Akanji har ju sett, han har gjort det bra i Champions League, han har spelat och även ligamatchen han har gjort. Så sen, det är klart att det är ett sätt som United förhoppningsvis kan straffa City, att man har en icke ihopspelad mittbackspar som ändå har spelat ihop med varandra väldigt lite. Så,
ja, det är väl det är Ake eller Akanji, men jag tror att Akanji spelar. Sen är det ju Walker högerback, vi har Cancelo vänsterback, Rodri, De Bruyne, Gündogan, Bernardo Silva, Brauten och Phil Foden. Där har du elvan.
Ja, men det känns som den mest givna City elvan på väldigt länge. Och jag tycker, jag var inne på det senast när vi pratade ner senaste Champions League-omgången, att jag tycker att det nästan har utkristalliserat sig ännu mer den här säsongen hur mycket sämre Manchester City är när Mahrez och Jack Grealish spelar. För de är inte så dynamiska, de har inte samma breda register att kunna flyta mellan olika lagdelar som Bernardo och Foden har. Och det känns verkligen som att City, i alla fall från trion och egentligen det centrala mittfältet, att det finns verkligen en startsexa där. Och ytterbackarna är också givna. Och sen Diaz, fan, 10 av 11 spelare sitter ju givna när de ska ställa upp med bästa laget i år.
Ja, med tanke på att Mahrez och Grealish aldrig tar chansen på de där kantpositionerna, och man vill få in Bernardo Silva och Gündogan i en elva, men då får Gündogan utgå från höger. Sen flyttar han in en del centralt såklart. Han har ju lite fri roll där ute. Och då känns City vrålstarka. Sen har ju de Köpenhamn i veckan. Nu har ju de, står ju City på 6 poäng i Champions League. Har ett dubbelmöte mot Köpenhamn. Ska ju inte vara något som helst problem. Så det är ju fullt fokus här på att fortsätta storma på i ligan. Och när man pratar City, då är känslan att de leder tabellen med 5 poäng. Men det gör de ju absolut inte. Det är Arsenal som toppar den här tabellen. Så att det är inte som så att City har ju redan gått på 2 miner i år. Och måste ju ånga på här nu innan uppehållet för att ge sig en bra situation. Jag tror City känner att vi är nog det laget som är bäst. Och i synnerhet då när vår största utmanare Liverpool inte riktigt kommer upp i nivå. Och det vore skönt om vi, när vi kliver in i kvartsfinal, semifinal, kanske final i Champions League, att vi har ett visst försprång.
Ja, verkligen. Sen är det så kul att jag sitter och är positivt United själva, formen på spelarna. Sen går man igenom City själva. Det är liksom en mittback. Annars är inte en enda spelare i United nära på plats i den där City elvan. Så det är klart att det blir en tuff uppgift på söndag. Ska även säga att vi nämnde inte det med Liverpool, men det är en jätteviktig match för Liverpool. För man glömmer ju lätt Liverpools svaga inledning, att man har haft väldigt lätt schema. Efter matchen mot Brighton så väntar alltså Arsenal borta och City hemma. Tappar man poäng här, låter City och eventuellt Arsenal eller Spurs springa iväg ännu mer, och sen så ska åka till Emirates och sen ta emot City på Anfield. Uff, det kan bli tufft alltså.
Nej, verkligen. Sen börjar Liverpools tuffa schema och möter kanske de lagen som har imponerat mest offensivt i år. Så att det är dags för Liverpool att få ordning på defensiven, men också få spelare i form då, vilket man inte har haft under inledningen. Men du, vad kul det ska bli med Premier League igen, och hela oktober blir ju underbar.
Ja, vi sa ju någon gång senast att det var match var 3,1 dag från och med 3 veckor sedan, och nu känns det som att det snittet att match mer än var 3,1 dag. För det känns, det är midweeks hela vägen in till VM-uppehållet, så det är klart att man är ruskigt taggad. Och som jag var inne på förut, lördag, jag tror att det är 7 eller 8 matcher på lördag. Det ska bli helt fantastiskt att bara slippa de här jävla landslagen. Folk får kräka så mycket de vill på att folk tycker det är tråkigt med landslagsutboll, men jag, Nations League, jag hatar skiten. Så nu ska vi tillbaka till Premier League, och det ska bli så jävla skönt.
Ja, det ska bli riktigt kul. Bra så, Fabbe. Det blir väl ett nytt avsnitt då framåt. Vi får se om vi spelar in söndag kväll eller måndag. Men vi lovar i alla fall att släppa ett avsnitt under måndag.
Ja, nej, men det tycker jag. Och jag säger som jag sa sist. Senast var det väl United mot Arsenal, eller om det var Liverpool. Om vi spelar in söndag beror såklart på resultatet.
Ja, precis. Ja, då blir det ju måndag.
Ja, garanterat.
Eller hur? Det lär ju bli så. Jag håller City som stora favoriter mot United. Men man ska absolut ha Uniteds omställningsspel i åtanke här. De är rappa där, men jag tror faktiskt att nyckeln ligger här i att peta Bruno Fernandes och stärka upp det centrala mittfältet med Casemiro här. Vi får se hur Ten Hag tänker. Jag tackar dig, Fabbe, för att du har varit så som alltid påläst. Och så hörs vi framåt söndag, eller måndag, beroende på resultat. Och tack till er som har lyssnat, så hörs vi snart igen.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.